välkomna till Axfejs församlings podcast Så åk på jorden.
Hej, hej.
Hej, Thomas.
Hej, Elin.
Jag har en lite så här en kråka i halsen, så vi får väl se om jag liksom, om den kraxar till ibland.
Okay.
Eller om det går bra, men jag ska göra mitt bästa
att
vara tydlig i detta samtal.
Bättre med en kråka i halsen än att vara en skata.
Ja, eller en näsan trodde jag du skulle säga.
Ja,
det är vilket som.
Ja, okej. Okay. Mm. Hur helgen var det då?
Helgen har varit väldigt ganska lugn och skön, tycker jag.
Mm.
Jag har firat min mormor som fyllde 86.
Ah.
Det var party på äldreboendet i Hallsberg.
Okay.
Ja. Nej, men det var kul.
Är hon pigg?
Ja, men hon var faktiskt ganska pigg.
Mm.
Det var, alltså man märker efter det. Vi var där typ 2 timmar.
Mm.
Alltså vi var 7 pers. Så det är klart det tar på krafterna. Man märkte att hon blev trött efter ett tag. Men nej då, hon var på gott humör.
Still
det
going var strong.
Ja. Och sen har jag varit ute i svampskogen i nästan 4 timmar.
Så nice.
Och hittat mycket gott.
Mm.
Så, sen så är det ju bara det tråkigaste att man måste rensa det där. Och
exakt,
det tar nästan lika lång tid som att plocka dem.
Men
det var helt så roligt.
Ja, och det var bra alltså. Vad fick ni då?
Ja, det är trattisar. Som var det typ 3 stycken gula kantareller och 2 stycken blodriskor som jag hade läst
så du,
på.
Du törs, du kan sådär.
Nej, men jag vill börja lite så här.
Jag tänker, går det så går det. Överlever jag det här så kan jag fortsätta.
Nej, men just blodriska hade jag hört skulle vara god.
Var det där då?
Den var jättegod.
Aha.
Alltså den var super, det luktade till och med också här, smör och citron.
Aha. Ja. Jag är super, jag tror att jag kan lokalisera såna här Karl Johan svampar. Men jag törs inte.
Nej, det finns ju många som ser liknande ut. Liksom.
Det är en sopp i alla fall, tror jag.
De flesta soppar, eller nästan alla soppar, går att äta. Fast det är inte säkert att de är särskilt goda eller liksom matnyttiga. Så.
Nej.
Så det är...
Ja, men vad kul. Vi har haft en av de här få faktiskt sällsynta helhelgerna på landet.
Mm.
När vi bara kan åka dit på fredagen och åka hem på måndag morgon gjorde vi faktiskt. Men det gick fort alltså. Vi höll på med allt sånt där som höstfixet.
Mm.
Tog in massa saker och krattade och klippte och så.
Ja, det är sånt som ska göras också.
Ja.
Vi har bortprioriterat det här för vi har inte så mycket att kratta och ta in.
Nej.
Men vår lilla uteplats ska väl stängas för hösten. Kanske kommande helg.
Ja, okej.
Okay. Får vi se.
Ja. Ja, så det var, men det är skönt. Det är sådana helger man behöver att bara stänga av. Jag hade faktiskt mobiltelefonen, den laddade ur och jag tyckte det var jättebra.
Ja, skönt.
Sen laddade jag inte på den, så den var urladdad ända tills någon gång igår lunch att jag sladdade på måndagen alltså. Vi spelade in det här på en tisdag.
Ja, fick du chock av alla missade samtal?
Ja, det var faktiskt inte så många. Det var bara några, ett par stycken.
Ja,
så det var bra.
Det är ju jättehärligt om man kan göra så. Men apropå kommande helg ska vi ju kanske komma till sak.
Mm. Just det.
Det är tacksägelsedagen på söndag. Och det finns så många olika spår här. Jag har skrivit upp alla möjliga olika ämnen och små trådar man skulle kunna dra i.
Men dra i en tråd så får vi se vad som trillar ner.
Ja, men precis. Ska vi börja i texten?
Vi kan börja i texten.
Ja.
Men jag skulle vilja, innan vi går in på texten så skulle jag egentligen bara vilja säga någonting om just söndagen, tacksägelsedagen. Och den kan du få återkomma till varför den firas just nu och allting, bakgrunden och ursprung och vad vi brukar göra så.
Ja, precis. Vad vill du säga?
Ja, men jag vill säga så här. Tänk just det lilla ordet tacksamhet.
Mm.
Det är sånt där ord som man oftast, man både glömmer bort det och alltså både vad det betyder och också att det finns någonting i ens eget liv att vara tacksamma för.
Mm.
Det är ju snarare tvärtom, tycker jag, att nu blir det varning, gnällvarning här. Nu har vi kommit till klago, de 5 minuternas klagotid. Nej, men alltså vi lever i ett samhälle, en kultur, tänker jag. Det, man, tacksamhet är på något sätt något som man tar det för givet.
Mm.
Man uppskattar inte det och man tänker inte efter. Nu jättegeneraliserar jag förstås, för det finns ju visst människor som gör det, men allt för få.
Mm.
Och istället så tycker man att man alltid har rätt och den starkes bufflighet ska segra.
Mm.
Det här med ödmjukhet och se att jag själv är en del i vad som händer. Utveckling och så. Och det kan vara allt ifrån den här i den lilla miljön, i närmiljön, men också åsikter man har som man uttrycker på olika sätt.
Mm.
Men det finns någon slags skärgång kan jag tycka, där man inte vill på något sätt se sin egen del i det som händer, utan det är alltid någon annans fel.
Mm.
Alltid kan man skylla på någon annan. Ja, men det är samhället eller det är skolan eller det är, ja men så, man kan hitta hur många syndabockar som helst, men sin egen roll i det hela. Om man till exempel har ett barn som inte fungerar alls i skolan, som till exempel slår andra elever eller kanske slår lärarna, då är det någon annans fel. Det är så. Och det är inte mitt eget fel. Utan istället för att, så att säga, förr i tiden skulle man ju som förälder vara ytterst bekymrad.
Ja.
Om man hade en elev som inte fungerar.
Mm.
Nu tror jag ju att de föräldrar som har elever idag som inte fungerar också är bekymrade. Men det är alltid någon annans fel.
Mm.
Jag hårdrar och generaliserar, men det vill jag påstå att jag kan se en sån trend. Och då tycker jag den här söndagen med tacksamhet, det känns både omodernt och liksom fel i vår tid, men den är så viktig.
ja, men precis.
Ja, den är nu har jag gnällt färdigt.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det är bra.
Texten.
Texten var det.
Texten, ja.
Precis, den är hämtad från Lukas evangeliet.
Mm.
Och det är Jesus och lärjungarna och massa folk som närmar sig Jerusalem. De var på väg ner från Olivberget.
Ja.
Och så börjar lärjungarna och folket börja sjunga där av glädje och prisa Gud på vägen ner. Välsignade han som kommer i konungen i Herrens namn.
Mm.
Och så var det några fariséer där som sa att men säg åt dina lärjungar att sluta. Jag vet inte varför de ville att de skulle sluta. Det framgår inte riktigt precis här. Men då säger Jesus att jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa.
Mm.
Så det var ingen idé att tysta den lovsången.
Nej.
För då skulle stenarna börja sjunga istället.
Ja, och det där är ju knepigt. Så där kan man ju fundera lite på. Och det finns, jag tycker om man läser kommentarer och sådär. Så är många av de här förklaringarna tycker jag är lite sådär krystade liksom.
Alltså.
Med stenarna att
stenarna
ropa.
Ska ropa. Ja.
Men visst. Ska vi säga först det här. Det är en Lukas text.
Mm.
Målgruppen kanske inte är först och främst en judisk miljö. Utan alltså han skriver för icke-judar.
Ja.
Dåtidens hedningar.
Ja.
Greker och andra. Som hade andra kulturella bakgrunder än de tror. Och han ville ju förstås att de skulle förstå och tycka att det här var bra.
Mm.
Och sen när han skriver att hela skaran av lärjungar. Och då tänker man ju att det är ju något större än bara de här 12.
Det är inte bara de 12,
nej, det är helt gäng. Det är de som, de som har börjat tro på det här.
Mm.
På Jesus.
Mm.
De är glada.
Mm.
Superglada.
Mm. Så de sjunger.
De sjunger och är glada. Mm. Och då finns det några glädjedödare där som säger sluta upp med det där.
Ja. Fariséerna.
Ja. Och då kan man kan ju spekulera ju och tänka varför var fariséerna så himla mot det här.
Ja, precis. Vad hade de för anledning att inte vilja sjunga? Mm. Varför var de där om de tyckte det var så himla tråkigt och överhuvudtaget?
De kanske råkar gå förbi.
Ja.
Eller också var de nyfikna. Mm. Men jag tänker att de var också så här att det stack ut. Det gick utanför ramen.
Mm.
Och vem var den här mannen som gjorde som, alltså han fick ju, han var inte bara en lärare utan hans anspråk och lärjungarnas syn på honom, de upptäckte att det var ju så mycket mer än bara någon liten en lokal lärare som lärde ut sedlighet och etik, utan det fanns någonting mycket mycket större och där stack ju ögonen och det här är ett återkommande så här fariseiskt.
Ja, att de kände sig lite hot eller de såg som en liten hotbild liksom, att den här kanske kommer och ta över.
Ja.
Ja.
Så, då kan man tänker jag att de tycker det. Ja.
Mm.
Men sen kommer ju det här. Jag säger det att om de tiger kommer stenarna att ropa.
Mm.
Mm. Mm. Vad tänker du?
Nej, men jag vet. Ja. Jag tänker att det är så grundläggande fundamentalt att få vara tacksam och få liksom prisa Gud, så att då kommer själva marken att göra det, kanske inte bokstavligt talat, men att, ja, att man måste få vara tacksam och få prisa Gud. Om inte människorna kommer, om människorna blir tystade, så kommer det liksom komma nya eller komma andra som ändå gör det. Kanske.
Ja, och jag läste någon kommentar också om att man tänker att stenar ligger kvar lite överallt och alltid gjort som någon slags, när man har manifesterat saker vid byggnader. Så, och det är människans liksom makt i, alltså kunskapsmakt, att man kan bygga, konstruera och så. Hus och broar och,
ja,
och sånt
där. Ja, de kan ju verkligen tala då, stenarna.
De talar om det som människan kan skapa. Och då kan man säga att det här är ju lite långsökt på något sätt, men jag, så tror jag en del tänker, att de menar på att till och med stenar, det är lite grann som du var inne på, att de ropar ut sin, alltså maktanspråket, Jesu maktanspråk. Alltså kopplingen däremellan blir ju ändå lite, inte helt självklart.
Nej, det är inte helt självklart. Men jag tänker också så här att, ja, men Gud har skapat allting. Gud har skapat stenarna till och med, liksom, så att de kommer att lovsjunga honom, även om människorna tystnar.
Ja, och det tycker jag är en bättre förklaring än det här med att stenarna skulle vara någon form av makt i någon slags sån miljö liksom, eller sammanhang. Jag vet inte. Sen, man kan ju tänka så här på stenar också. Kan man ju tänka precis tvärtom.
De används ju till ganska mycket ont. På den här tiden i alla fall var det ju vanligt att bli dömd till döden genom stening.
Ja, precis. Så. Man slog ihjäl varandra med stenar. Men sen kan man tänka på mycket närmare. Alltså, stenarna vill ändå vara någon slags genomgående tema för uppror och för missnöje och sådär.
Kasta sten.
Kasta sten, ja. Inte minst i den här regionen. Ja, ja. De här intifada perioderna som har varit när unga palestinier har gjort uppror mot Israel eller tyckte att nu får det räcka. Då har man ju kastat sten. Jag kommer ihåg att jag hade en predika för många, många år sedan när jag pratade om, när jag vände på det här och sa att
vände på stenen.
Ja, precis. Vad fan är jag där? Under stenen. Nej, men alltså ropande stenar kan också vara en frustration. Utifrån, får vi inte vara glada, kväver ni våran glädje, får vi inte tro på det vi tror på, så kan det bli istället ett missnöje.
Ja, att man tar till stenar som, ja, men att en sten som flyger genom luften är som ett missnöjestryck också.
Och när den landar på någon säger de aj.
Ja, det också.
Ja, jag vet, det är knöligt.
Ja, nej, men det var ju faktiskt det var intressant att se på det från det hållet.
Ja, sen tänker jag, fick jag sån här association till, det finns ju stenar i första Petrusbrevet, typ början där någonstans, andra kapitlet tror jag kanske. Där så står det ju om hörnstenen som, och det är ju egentligen det, den ursprungstexten med hörnstenen finns någonstans i Gamla testamentet, kommer inte ihåg var någonstans nu, men där står det i alla fall om levande stenar. Att vi i tron blir vi som levande stenar som fogas in i ett andligt husbygge eller ett andligt tempelbygge. Var och en en del i det här konstruktionen av tron, av kristendomen, av tron på Jesus. Och Jesus själv då är på något sätt hörnstenen, den som läggs först.
Betongplattan som man gör
i grunden. Ja, men det som håller samman hela konstruktionen. Och sen blir vi då stenar i, levande stenar i det här bygget, i vår tro. Det är en ganska fin bild. Och tillsammans så utgör vi detta andliga tempel som tron är. Och sen står det någonstans att i den texten att de som inte har tron, hörnstenen för dem blir någonting tvärtom, någonting som de snavar och slår sig på, så att säga. Ja, typ ungefär så. Det är i alla fall ytterligare en stenperspektiv i den, till det här. Jag vet inte om man kan se en koppling däremellan. Men vill man så kan man ju.
Men nu har vi fått tre olika syner på de här stenarna i alla fall som nämns i söndagens text. Det kan vi väl vara nöjda med, tycker jag.
Ja, precis. Även fast ingen förklaring är helt super
säker. Stensäker.
Nej, exakt.
Nej. prata lite om, ja, om tacksägelsedagen i allmänhet. Så.
Mm.
Det är ju ingen överraskning för våra poddlyssnare att det är en skördefest.
Mm.
En tradition i församlingen, särskilt här liksom på landsbygden. Är det ju mycket fokus på skörden. Svamp bland annat. Nej, men jag har också tänkt lite, för det kan ju uppstå viss begreppsförvirring ibland, tänker jag, på det här amerikanska Thanksgiving, som ju betyder tacksägelse, ja, exakt samma ord egentligen. Men det är ju, det kommer ju egentligen av något lite annorlunda, även om de också hade skörd som de firade. Att, ja, så. Men det har ju mycket, de pratar ju mycket om de här pilgrimerna som anlände till USA. USA, som då inte var ens USA. Men de, det är liksom därför de firar Thanksgiving, för att det menar de är när pilgrimerna anlände till vad heter det?
New York.
Plymouth.
Jaha, Plymouth.
Ja, så 1620 så var det liksom starten för USA.
Mm-hmm.
Och det är egentligen, där det ledde till var ju egentligen blodbad och massaker med liksom indianer som fördrevs och massakrerades när de tog över landet liksom. Men sen så, och så lärde de sig odla och fick bra skörd, och då firar de där med någon sorts Thanksgiving-middag. Så det är därifrån det
kom. Okej, jag hade känns ingen aning om detta.
Ja, det är i alla fall därför de firar Thanksgiving från grunden. Men det är ju, de har liksom tagit bort lite det här av indianmördandet och bara
ja, exakt.
Och fokuserar på det goda i skörden där också, tror jag. Och sen de tacksamhet gentemot familjen och gud okay.
Jaha, när finns det?
Den firas fjärde torsdagen i oktober.
Mm-hmm.
Och våran tacksägelsesöndag inföller andra söndagen i oktober. Mm-hmm. Så de är ju inte heller samtidigt. Liksom. Nej. Så det kan också vara lite så förvirrande.
För
vad är liksom.
Ja, och deras är egentligen inte en biblisk eller en religiös eller kyrklig.
Nej. Inte alls. Möjligen att de här pilgrimerna var väl kristna och kanske tackade Gud för skörden, men det är egentligen inte.
Men pilgrimerna, det är egentligen de första invandrarna, kan man säga.
Ja, precis. De kom ju efter spanjorerna och liksom så Columbus som hade hittat Amerika ännu tidigare. Men det var väl de här som gjorde liksom bosättningar och började bryta mark och liksom ta över.
Ja.
Så. Men så det har egentligen inte någonting med våra tacksägelsefirande att göra.
Men vi firar tacket för att nu är skörden bärgad och inne i ladorna.
Ja, precis. Och det är en riktig bondefest egentligen.
Och det här är ju intressant, eller ursprunget. Alltså, men jag tror att man, just det här känslan över skördens bärgande. Nu lever vi ju i ett sånt här modernt samhälle, så vi går till affären och chipshoppar våran mat och sen tänker vi inte så egentligen speciellt ofta på dess ursprung eller varifrån det kommer eller vem som har producerat det eller om det finns mycket eller lite eller om det kanske, om det blir väldigt dyrt av någonting eller tar slut, då reagerar
vi. Mjölken går upp lite.
Ja. Ja, just det.
Det blir ramaskri.
Men annars så funkar det ju, rullar det ju bara på. Men jag tänker att om man går tillbaka långt. Man behöver inte gå tillbaka så långt egentligen. Så
har
ju
det här,
ja, och kanske precis, och kanske inte ens där, för slog skörden fel så blev det ju hungersnöd och jättestora svårigheter att helt enkelt
klara vintern,
överleva. Ja, precis.
Det var verkligen en sån tydligt exempel på varför man kan glömma bort att vara tacksam idag, för att vi är inte lika på gränsen hela tiden. Liksom. Och visst, det kan ju bli dålig. De som jobbar med det och så, det märker man ju. Jag menar, i år har det var ju kallt långt under våren och så här, att det är många skördar som inte har blivit så bra. För bönderna märks ju såklart av mer, men menar, vi konsumenter, vi klarar oss ju. Vi kan ju bara köpa någonting annat som vi råkar finnas
med. Eller också importerar man från ett annat land.
Ja, precis. Så att och det är ju inte lika påtagligt.
Nej, men precis.
Ja, man får vara tacksam för att försöka komma ihåg det. Ja. De här bananerna vi köper och lägger på rätt på söndag.
Ja. Ja, men 1917 till exempel, då pågick ju första världskriget. Mm. Och då utbröt det sånt här potatiskravaller i Stockholm.
Mm.
Och egentligen började det med att potatisen var hårt ransonerad. Ja. Och potatisen var ju själva stapelfödan, basfödan för vanliga människor, arbetare och sådär. Så för dem var det ju jätteviktigt att få sina potatisar till... Det var, många åt ju i princip bara potatisar. Ja, eller en sillbit till, eller någon svår till potatis och sådär. Så det var jätteviktigt. Och då var det så att det gick ett rykte, jag tror det var på Söder i Stockholm, så gick det ett rykte om att det fanns en handlare som hade potatis hemma i lagen. Så det samlades jättemycket kvinnor, för det var de som gick och handlade. Och de stod där och skrek, vi vill köpa potatis. Och Hanna sa, gå härifrån, jag har ingen potatis och sälja. Och polisen kom ju under varför det var sånt väsen där. Och kvinnan sa, han har potatis, han vill inte sälja till oss. Då gick poliserna in och sa, hörru du, det finns ett rykte om att du sitter på ett gäng potatis här. Ja, det stämmer, sa han. Men jag har väldigt lite potatis. Jag har egentligen bara så många påsar. Och de säljer jag bara till utvalda kunder.
Jaha, de som högst betalande.
Ja, jag vet. Så, det framgick inte riktigt. Men så kanske det var. Eller sådana som man kände. Stamkunder. Inte vet jag. Då sa polisen, nej men du, sälj dem där. Du måste vara schysst. Så. Mm. Och då började han sälja dem där. Och de tog slut på en gång.
Ja, det är klart.
Och då blev folkmassan ändå mer upprörd. Och började skrika där. Och sen blev det någon slags tändande gnista. Och helt plötsligt var det en massa unga, arga män där. Som brukar dyka upp.
De dras till,
sånt där. Demonstrationer och annat. Där man kan få utlopp för sin ilska. Där var de också. Så det blir värsta upploppet där. Och allting startade på grund av hunger.
Ja. Men därifrån uttrycket en het potatis kom.
Kanske där.
Ska vi fortsätta eller är vi nöjda med det här?
Nej, men har du något mer?
Jag hade ju massor, men jag känner att klockan börjar rinna iväg.
Ja, men man kan snabbspola om man tycker det här blir tjatigt.
Ja, men precis. Nej, men man kan ju säga någonting om alltså, temat på söndag är lovsång.
Ja.
Och det kan man ju ha, dels kan man tänka olika saker om det, vad det är. Vi har läst en artikel och där stod de fyra olika betydelser av lovsång. Alltså en del tänker på det mer som så här bakgrundsmusik. Och en del tänker att det är den finaste formen av tillbedjan. Eller så kan man se det som bara allsång. Eller som förkunnelse.
Lovsång förknippas ju ganska mycket med frikyrkan.
Ja,
de
precis.
Använder ordet väldigt ofta.
Ja, det känns mer hemma där. Jag tänkte vi skulle komma in på det också. För där har de ju, i många frikyrkoförsamlingar har de ju särskilda så här lovsångsteam.
Okej.
Att det är väldigt fint att ingå i lovsångsteamet. Och då är man liksom oftast väldigt musikalisk då förstås. Då är man en av dem som spelar eller leder uppifrån liksom scenen nästan då. Som leder så här långa lovsångssjok i gudstjänsten.
Allting handlar ju om egentligen vilket uttryck, uttryck av sin tro. Hur man uttrycker sin tro. Och det kan man göra på jättemånga olika sätt.
Ja.
Allt ifrån kväkarna, som inte är så jätteinne nu, om man säger så.
Nej, det är
så här
det finns, gammalt ord som jag knappt vet
vad det betyder. Kväkarna är en församling.
Aha.
Eller en frikyrka, skulle man kunna säga. Som finns, jag tror de är engelska från början. Och de finns i Sverige, men de kanske inte är många. Jag vet faktiskt inte, de kanske är bara ett par hundra eller något sånt där i hela landet.
Hur uttrycker de sin tro?
Kväkarna uttrycker sin tro i tystnad och stillhet.
Aha.
Det är liksom själva grunden. Okay. Så det är liksom motsatsen mot lovsång.
Ja, ja, verkligen.
De kanske sjunger någonting, det vet jag inte. Men deras gudstjänst, de träffas, de ber under tystnad, var en för sig.
Det är ett sånt retreat då.
Exakt. Så egentligen ligger de helt rätt på många sätt. Men de är väldigt små idag. De har varit mycket större. Till de här mest karismatiska rörelserna. Där man står upp och pratar i tungor. Och faller ner. Och mer extatisk i sin framtid. Det är väldigt stor kontrast. Liksom, och man uttrycker ju... Och det finns många uttryck för sin tro, menar jag. Och den mest karismatiska, extatiska... Det är inte min grej.
Nej, inte min heller.
Men därmed inte sagt att
jag,
för det är deras uttryck för deras tro. Det är all respekt för det.
Ja, det är bra. Jag kan väl gilla lovsången, kanske inte när det håller på för länge, man blir lite så här rastlös i slut. Det är väl inte liksom det uttryck som passar mig bäst i längden. Men sen så gillar jag ju musik och jag sjunger ju själv och så där, så jag kan vara väldigt imponerad av det liksom rent musikaliska också. Mm. I lovsångsteamets insatser. När jag var i Florida och pluggade, så den kyrkan som jag gick till då, det var ju för det första inte en kyrka, eller liksom det var en biograf som de firade gudstjänster i. De hade ingen egen kyrkolokal. Och där var det liksom lovsångsteam som började så här 45 minuter innan gudstjänsten, så man kunde man tog en kaffe och droppa in så här innan.
Och sen kunde man gå innan gudstjänsten började.
Ja, det kunde man väl om man tröttnade innan. Men de spelade liksom så där 45 minuter, en timme innan liksom, bara kunde man komma när man ville.
Vad var det för samfund då?
Jag vet inte, så jag på att säga. Nej. Det var säkert någon baptist eller något sånt där. Det hette Harvest kyrkan, Harvest Church. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var för samfund. Nej, men så är det. Tänkte du på den när vi var på, nu blir det många småspår här. När vi besökte, eller bara av en händelse, Life-lägret på Stjärnholm.
Ja.
I somras när vi spelade in vår andra podcast. Då hade de ju lite lovsångs... Ja, det var väl bara en kanske. Men under ett... Ja, ungdomsmötet där då. Mm. Och det var så här... Det var så obekväm stämning om man jämför med. Ja. När jag har varit i frikyrkliga sammanhang under lovsång. För där är de så himla varma i kläderna. Ja. Och liksom det är så vanligt.
Det ger man sig mer hän.
Ja, och folk är mer beredda på vad det är som ska hända. Ja. Men på det här lägret var det så här... Oj, nu blev det lite... obekvämt. Jag tänker vi får öva på det där i Svenska kyrkan om man vill ha en sån där skön stämning.
Precis.
Det är väl en tröskel.
Det tror jag säkert. Ja.
Men du, nu tror jag vi är dags att avrunda för idag. Vi har hunnit med mycket.
Ja, både det ena och det andra.
Mycket om stenar.
Ja.
Det är ett roligt inslag tycker jag.
Du, när vi har stängt av där så kommer jag fråga dig lite grann om ren tekniken kring den här podden.
Det kan du få göra.
För att min dotter har startat, eller ska starta en podd om att vara snart tonåring.
Ja, en tweenie.
Ja.
Vad roligt.
Ja, de är två stycken. Men så du får berätta lite grann hur man gör.
Ja, jag ska lära henne allt jag kan.
Ja, precis.
Först ska jag bara lite snabbt rabbla här vad som händer på söndag. Så man vet vart man ska åka. Och vi har ju då, som vi alltid har på tacksägelsedagen, gudstjänst i alla våra fyra kyrkor. Och man kan börja klockan 11 med familjegudstjänst i Kils kyrka. Där sjunger barnkören och kyrkesbarnen är med. Och centerkvinnorna i Kil ordnar kaffe och skördeauktion i församlingshemmet. Och så kommer Thomas Lindqvist och håller i den gudstjänsten. Yes. Samtidigt klockan 11 är det också familjegudstjänst i Hovsta kyrka med barnkören och barngrupperna i Hovsta och Lillån. Och där blir det fika i kyrkan efteråt. Och Håkan Henriksson leder gudstjänsten. Sen på eftermiddagen klockan 16 är det familjegudstjänst i Ervalla kyrka. Där är också barnkör och kyrkesbarn tror jag. Och även kyrkokören sjunger där. Och så blir det skördaktion i församlingshemmet med LRF. Som ordnar kaffe och det. Och Simon Richardson håller i den gudstjänsten. Och klockan 16 är det också gudstjänst i Axbergs kyrka. Med Hovsta Axbergs kyrkokörer. Och skördegudstjänst i församlingshemmet. Och Håkan Henriksson leder gudstjänsten. Det var det.
Fullt upp helt enkelt. Yes. Själv så är jag först i Linköping.
Ja.
Sen kom jag hem och sen åker jag direkt till Karlstad.
Jaha, så där. Du är ute på turné.
Jag är på turné. Mm. Kommer hem på lördag kväll om det går som det är tänkt.
Ja, vad trevligt. Ja. Då kommer du lagom till, apropå lovsång, så ska jag sjunga gospel i Philadelphia-kyrkan på lördag kväll.
Ska du?
Ja, med Samuel Ljungblad och
en kör. Vad roligt. Då ska man ju gå
så
dit.
Då kan man komma dit klockan 19. Tyvärr. Jag är reklam för
se om, ja, jag kommer tyvärr inte dyka upp, men alla andra som inte kommer
lust,
från Karlstad.
Så är de välkomna.
Ja, absolut.
Ja. Nu så avrundar vi för idag. Tack så mycket. Hej då.